Det bibelställe jag läser, det är egentligen grunden för den första punkten i predikan idag. Och sen tar jag fram lite andra bibelställen också. Det är från Apostlagärningarna 1, vers 8. Där Jesus säger så här till sina lärjungar: men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Amen. Som Ronny påminner er om, så förra gången talade jag över det övergripande temat ett normalt kristet liv. Och nämnde om att där har bönen en väldigt, väldigt stor plats. Idag vill jag ta fram tre olika saker som gäller ett normalt kristet liv. Och det är att det är ett liv i den heliga andes kraft. Det är ett liv där vi vinner människor för Jesus. Och det tredje är att det är ett liv där vi väntar Jesu tillkommelse. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er, sa Jesus. Och att den helige ande inte var menad bara för dem han talade till just då, det vet vi ju. När Petrus predikade sin pingstpredikan, då sa han så här: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni, hörde ni det? Då får ni den helige ande som gåva. Ty löftet gäller er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Så vi involveras i det här. Alla långt borta som Herren vill kalla. Tyvärr är det så att många människor har fått för sig att den helige ande är någon slags utmärkelse som Gud ger åt dem som kämpar åt och lyckas väldigt väl i sina liv. Nästan som idrottsmän, ni vet, som kämpar väldigt hårt under en lång tid utav år. Och det bygger upp sina kroppar så att de till slut lyckas med nästan det omöjliga. Och till slut så kan det vara så att de får lyckan att utses till årets idrottsman eller idrottskvinna. Och det sänds på tv och massor med människor är där och det är fest, det är jubel. De har lyckats. Gåvan den helige ande är så långt borta ifrån det här som man någon gång kan tänka sig. Det är på inget sätt ett förtjänsttecken. Utan den helige ande är en gåva som har sin grund i Guds oändligt djupa, stora kärlek och omsorg om dig och mig. Han ger den inte för att vi har förtjänat den. Utan han ger den för att vi behöver den och för att han älskar oss. I Lukas 11:11-12 säger Jesus: finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte Fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Hur har det egentligen kunnat bli så att vi ibland har målat upp Gud som en lite småsnål Gud? Som man måste beveka och tjata på för att få gåvan som han har lovat att ge. I min bibelläsning kan jag inte se att någon behövde tjata på Gud för att få den heliga ande. Kan ni ta fram något sånt bibelställe så är jag tacksam att få se det. Men jag vet inte om något sådant ställe. Det finns visserligen ett bibelord som talar om att Petrus besökte några lärjungar som inte hade upplevt andedopet. Det står det. Men det står också att när han då la sina händer på dem och bad, då blir de uppfyllda av den heliga ande. I Apostlagärningarna 19 läser vi om hur Paulus kom till lärjungarna i Efesus. Och de hade heller inte fått uppleva den heliga ande. Då frågar Paulus, vilket dop blev ni döpta med då? Ja, det var Johannesdopet. Och vi har inte ens hört att heliga ande har blivit given. Då la Paulus händerna på dem. Han lät döpa dem, la händerna på dem och bad. Och de blev fyllda med den heliga ande. Inget tjat, bara lydnad inför Guds ord. Ett normalt kristet liv, det är ett liv i den helige andes kraft. Som jag ser det så är det skillnad mellan den helige andes kraft och den helige andes gåvor. Det står inte att de skulle få kraft till att tala i tungor. Det står inte att de skulle få kraft att profetera och så vidare. Den heliga andes gåvor gavs lite olika till människor i församlingarna för att det skulle kunna vara till tjänst för varandra. Alla fick inte samtliga gåvor, det känner ni till. Och jag är säker på att så är det i Älgarås pingstförsamling också. Ingen här har alla andens gåvor. Men de gåvor som finns här är givna för att ni ska kunna tjäna varandra med dem. Men när det gäller den helige andes kraft så säger inte Guds ord. Ja, jag delar nog inte, den helige andes kraft ska nog inte komma över alla riktigt. Utan en del de får gå och vara lite svaga. Och en del ska vara jättestarka i den helige andes kraft. Så står inte, vänner. Utan det står att när den helige ande kommer över er, så ska ni få kraft, varenda en. Alla ska få kraft. Inte för att bli översittare, men kraft till att bli vittnen om Jesus och vad han har gjort. Kraft att kunna fortsätta att vittna trots att människor inte vill lyssna. För det möter vi. Kraft att vittna när man blir hånad för det. Kraft att vittna, fortsätta vittna när motståndet hårdnar. Kraft att fortsätta fastän det mörknar. Kraft att fortsätta fastän man blir hotad. Och ibland kastad i fängelse. Och ibland kanske måste gå i döden. Men ändå i allt detta kraft att fortsätta. I Apostlagärningarna 8 berättas det ju om hur en stor förföljelse började efter det att Stefanos hade stenats. Jag läser vers 4 och 5. Då står det så här. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. De skingrades inte och gömde sig på de olika orter dit de kom. Utan överallt dit de kom förkunnade budskapet. Filippos, han kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. De fick kraft. Och ni då som ska till skolan, kraften, Herrens kraft ska vara med er. Ett normalt kristet liv, det är också ett liv där vi vinner människor för Kristus. Där vi leder dem till mötet med Guds ord och in i ordet. För det är där pånyttfödelsens under sker. Hörde ni det? Vi leder dem fram till mötet med ordet och vidare in i ordet. Där pånyttfödelsens under sker och där människan växer till i sin tro på Kristus. I 1 Petrus 1:23 står det: ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd, utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord. När det gäller det naturliga livet, det som vi lever som man och kvinna tillsammans, så vet vi ju att det är så att det föds inte barn i alla familjer. Till stor sorg för de allra flesta som får det så. Och det beror på mänskliga skröpligheter som gör att barnen uteblir. Men där det föds barn, där föds barnen alltid med smärta. Att vinna människor för Gud kan liknas vid barnafödande. Paulus uttrycker sig så här, och det är galaterna som han kallar sina barn, som han än en gång måste föda med smärta till Kristus har förkroppsligats i dem. Är det verkligen förenat med smärta att föra en människa fram till Jesus? Ja, det kan det vara. När den människan, trots många vittnesbörd och böner, inte vill komma till Kristus. Och när den människa som man kanske fått föra till Kristus plötsligt börjar att fjärma sig mer och mer ifrån honom. Då är det smärta som är involverad i det hela. Tårar och nöd. Men vi kan konstatera att den helige ande har gett oss förutsättningar till att kunna föra en människa fram till gemenskapen med Gud. Att medverka till att frälsningens under sker. Vi kan ju inte föda någon människa till liv. Det är Guds verk allt igenom. Men vårt bidrag till att det ska ske, det är att frambära Jesus och vittnesbördet om honom på ett vist och förståndigt sätt. Vi kan billigt talat alltså så det frö som faller i god jord förhoppningsvis och växer och bär frukt. Jesus talar ju om det här i liknelsen om såningsmannen som gick ut för att så. Hörrni, om man tänker på då att föda andliga barn, att vara med om det, och jämför med vårt vanliga mänskliga liv, så är det ju så att i ett äktenskap så kan nya barn inte födas hur länge som helst. För rätt som det är så tar möjligheten slut för oss att kunna sätta barn till världen. Hur gärna vi än ville så går det inte. Men när det gäller det andliga, att kunna vara med och föra människor fram till Jesus så att han kan utföra undret, då är den tiden mycket längre än den tid en man och en kvinna är fertila. För vi kan hålla på ända från det att vi lämnar oss åt Jesus och fram till det att han hämtar oss hem, så kan vi vara med och föra människor till Jesus. Om det blir så att vi blir så skröpliga så att inte vi kan komma till pingstkyrkan längre, eller kanske gå och hälsa på, eller kanske inte ens lyfta telefonluren och ringa, så finns det en andens böneklocka här inne som ändå kan fungera, så att vi kan få vara med och vinna människor för Gud. Och sen är det också så underbart att om det är så att vi inte längre orkar formulera några böner, för jag tror faktiskt att det kan bli så för en människa att hon till slut inte orkar och samla sina tankar ordentligt, så står det att bönerna som har bits, det är samlade i skålar, billigt talat, i himlen hos Gud. Det är ihågkomna där. Så fast en människan just nu inte orkar och var i det böneliv hon en gång var, så verkar de böner hon bad då fortfarande. Ett normalt kristet liv, det är ett liv där vi får leva engagerade för att vinna människor för Jesus. Och det är genom den helige ande som vi har fått de fantastiska möjligheterna. Låt oss ta vara på dem. För det tredje, ett normalt kristet liv är ett liv där vi väntar Jesu tillkommelse. Jag skulle kunna tala om saker som nu sker och som pekar på att Jesu tillkommelse är nära, men jag ska inte göra det. Det ska inte handla om det. Men jag vill stryka under att vi ska leva i väntan på Jesus oavsett när vi tror att han kommer. Jag ska läsa ett brottstycke ur Petrus andra brevs tredje kapitel. Där står det så här: när nu allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på allt sätt medan ni väntar på Guds dag. Det är alltså normalt för en kristen att vänta att Jesus ska komma tillbaka. Frågan är, hur ska vi vänta? Ska min väntan gå ut på att jag väldigt noga studerar Guds ord och försöker att komma underfund med hur länge det är kvar? Försöka fastställa dag eller decennium för hans tillkommelse och så försöka övertyga folk om att nu måste du lämna dig åt Gud, för nu är Jesu tillkommelse väldigt, väldigt nära. Men vänner, det ska inte vara motivationen för att lämna sig åt Gud. Eller för att vittna om Jesus. Att vi tror att hans tillkommelse är nära. Utan orsaken till att man ska mana människor att lämna sig åt Gud är att nödvändigheten ligger i att de är utan Gud och utan hopp i världen så länge de är utan Kristus. Självfallet ska vi prata om Jesu tillkommelse. Det tillhör evangeliet. Det är den stora härliga dagen, står det. Och vi vet att den ska komma, men inte när. Och i Apostlagärningarna 1 och 7, alltså versen innan den åttonde, där Jesus säger att de ska få kraft, där hade lärjungarna frågat, är tiden inne nu då du ska återupprätta Israel som kungarike? Då säger Jesus, och jag tycker vi ska ta fasta på det ordet, det tillkommer inte er att veta tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Vi får inte fastna i detta att vi försöker att fundera ut när kommer han. Är det det här decenniet eller är det i det nästa eller när redan han kommer? Han kommer när Gud har bestämt att han ska komma. Då kommer han, det ska vi inte tvivla på. Men fram till den dagen, säger skriften, ska vi leva fromt. Fromt och heligt på allt sätt. Vänta på Jesu tillkommelse. Lev heligt och fromt. Skriften säger att vi är heliga och att vi ska sträva efter helighet. Vi är alltså redan heliga, men sen ska vi också sträva efter heligheten. Heligheten kan på något sätt tillväxa. Det första som heligheten beror på, att vi är heliga. Jag skulle ju kunna säga här, min helige broder Rejer. Eller du heliga syster Anna. Och jag skulle tala sant. För heligheten beror inte på vad vi har gjort eller inte gjort, utan att vi tillhör Jesus. Vi är heliga därför att han själv bor i oss. Jesus sa ju det i sitt avskedstal till sina lärjungar, som Rejer gav er en liten påminnelse om att ni gott kan läsa avskedstalet. Han säger, vi ska komma till er och ta vår boning i er. Och där Jesus är, där Fadern är, där den helige ande är, där är det heligt. Och samtidigt så är det så att vi kan få uppleva en större och större helighet. Att heligheten som vi lever i påverkar oss så att den blir mer och mer synlig. Vi har ju våra fel och brister, det vet ni allihop. Jag vet inte vad ni har för fel och brister. Så väl har jag inte lärt känna er. Men om jag skulle leva ihop med er ett tag, då skulle jag märka att den här helige brodern, han har sina brister fortfarande, och systern. Men detta kan helgas så att bristerna avtar och vi blir mer och mer lika Jesus. Och detta säger Petrus, detta ska vi sträva efter under tiden som vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Ta exemplet att mitt häftiga humör inte fortsätter att vara så häftigt. Utan att jag blir mjukare. Att jag kanske inte, att den där benägenheten jag har och skvallra. Den där benägenheten jag har att vilja ha mer och mer och mer och mer. Jag ska inte fortsätta att räkna upp saker och ting. Vi är alla ofullkomliga. Men under det att vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka, sträva efter helighet. Jag ska avsluta med att läsa ett ord från andra Korinthierbrevet 6, vers 16-7:1. Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Och här är det vår kropp som det talas om som Guds tempel. Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt, jag ska bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren, dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då ska jag ta emot er och jag ska vara en fader för er och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren allhärskaren. Mina kära barn, detta är de löften vi har. Låt oss därför rena oss från allt som befläckar kropp och ande och i Guds fruktan nå fram till helighet. Det här ordet betyder ju inte att vi ska undvika icke-troende människor. Hur skulle vi kunna vinna dem för Herren då? Vi ska ju sträva efter att bli deras vänner. Få deras förtroende. Men vi ska inte låta oss befläckas med det liv som de lever i. När allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag. Ett normalt kristet liv, ett liv i bön, ett liv i den heliga andes kraft, ett liv där vi vinner människor för Kristus och ett liv där vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Om vi lever det livet, vänner, då är vi ett annorlunda folk. Då skiljer vi oss ifrån de allra, allra flesta som vi har runt omkring oss. Och då strålar vi som himlaljus i den här världen. Och det vill Herren att vi ska göra. Amen. Herre, nu ber vi att ditt ord ska få vara ett ljus på vår väg. Och att det ska få ge oss kraft och uppmuntran. Herre, du vill inte tynga ner oss, utan du vill ge oss kraft. Du vill lyfta oss. Du vill ge oss mod. Du vill ge oss tillförsikt. Herre, tack att du vill ge oss insikten att vi i din kraft kan stå emot det onda vi har runt omkring oss. Iklä oss den heliga andes vapenrustning. Och så ta strid mot ondskans andemakter som finns runt omkring oss. Herre, tack att du är den som vill ge seger. I Jesu namn. Amen.